Landet utanför, Sverige och kriget, 1939-1940, del 3, nazistisk nyordning i Europa, av Henrik Berggren.
Detta är tredje delen av Landet utanför, Sverige och kriget, 1939-1940. I den första delen fick vi följa vad som hände i Sverige under hösten 1939. Den andra delen handlade om perioden mellan december 1939 och mars 1940, då finska vinterkriget rasade. Känslan av solidaritet med Finland var stark, men svenskarna var kluvna när det gällde hur långt man skulle gå för att hjälpa det utsatta grannlandet. Den finska regeringen ville ha militär hjälp, men den svenska regeringen ville inte skicka reguljära styrkor utan tillät enbart frivilliga insatser. Debatten var intensiv och många var missnöjda med den försiktiga hållningen. Men Per Albin Hansson var övertygad om att majoriteten av medborgarna ville hålla sig utanför kriget, vilket också visade sig vara en riktig bedömning. När kriget tog slut den 13 mars uppstod ändå skuldkänslor för att man inte gjort mer. Dessa avtog dock ganska snabbt, inte minst på grund av att Finland överlevt som självständigt land trots ofördelaktiga fredsvillkor. En känsla av optimism började spira. Norden var åter fredligt. Kanske skulle Sverige klara sig undan världskriget. Kapitel 1. Intermezzo vid norska gränsen. April 1940. Viser Obong Syd gick helt planenligt. Tidigt på morgonen den 9 april korsade motoriserade förband den danska gränsen på Jylland. Landstigningar gjordes på Fyn och södra Själland och Köpenhamn intogs av en båtburen infanteribataljon. Samtidigt hade den tyska ambassadören i Danmark kontaktat den danska regeringen och uppmanat den att kapitulera. Ett krav som förstärktes av tyska hot om att bomba Köpenhamn. Villkoren var milda. Tyskland skulle enbart ha tyska baser i Danmark. I övrigt skulle landet få styra sig självt. Klockan 10 hade den danska regeringen gett med sig och inlett diskussioner om avmobilisering av den danska armén. Viser Obong Nord gick inte lika smidigt. Det skulle ta tyskarna 2 månader att få kontroll över hela Norge. Planen för att inta Oslo var likartad den som använts i Köpenhamn. Tyska krigsfartyg skulle segla in i hamnen tidigt på morgonen, avlämna 2000 soldater på rådhusplatsen och rikta sina kanoner mot Stortinget och utrikesdepartementet på Victoria Terrasse. Samtidigt skulle det tyska sändebudet kräva att den norska regeringen kapitulerade, vilket de överrumplade och rädda norska politikerna omedelbart förväntades gå med på. Det enda som fungerade var att Dr. Kurt Breuer, den tyska ambassadören, inträffade på det norska utrikesministeriet klockan 4:30 på morgonen den 9 april med ett 19 sidor långt memorandum som förklarade att tyskarna kommit för att försvara Norge mot allierad aggression. Men några tyska soldater stod inte på rådhusplatsen. Den tyska flottstyrkan hade seglat in i Oslofjorden strax efter midnatt. Till en början hade allt gått bra ur tyskt perspektiv. Det yttersta norska kustbatteriet hade öppnat eld, men mynningen på fjorden var bred och tyskarna kom igenom oskadda. En norsk patrullbåt som utmanat ett tyskt skepp sänktes och en liten norsk örlogsbas intogs. Men vid det smala Dröbaksundet, strax söder om Oslo, väntade batterierna på fästningen Oskarsborg. De var, precis som sin 65-årige befälhavare, överste Birger Eriksen, en aning ålderstigna, men ytterst effektiva. De lyckades sänka.